5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. We have a lift off.
Välkommen till Holistic-podden med Anna och Nicky.
Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
Just det. Välkommen hit.
Välkommen hit, Anna. Hur är läget?
Bra. Aha. Är läget. Aha. Det är lite mycket februari. Jag har en önskan om att tycka om alla månader på året lika mycket. Mm. Men på lite olika sätt. Och jag brukar gå ganska långt för att lyckas med det. Mm. Och så här år så brukar jag vanligtvis idrotta ganska mycket ute. Mm. Och det slår mig att det är där. Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Alltså om man inte klär på sig och kommer ut, då blir man ju liksom inne. Och ju mer inne man blir, desto tråkigare är den här årstiden. Mm. Men... så jag brukar vanligtvis till exempel springa ute och jag brukar cykelpendla. Mm. Och då är det så här som att det är ju nästan ett motsatsförhållande. Men ju mer man kommer ut i den här vintriga, sörjiga geggan, desto härligare är det. Mm. Så jag saknar att cykelpendla och jag saknar att springa. Min träning har en annan inriktning just nu. Därför så är jag inte lika mycket ute som jag brukar.
Vad har du för inriktning nu då?
Ja, men just nu gör jag en satsning på styrketräning. Mm. Och det innebär att det blir en del timmar på gymmet istället. Mm. Alltså innegym. Mm. Och det är också härligt. Jag älskar gymmiljön. Det är sånt himla trivsamt. Det är en trivsam miljö.
Vad är den bästa effekten du har fått hittills på de här veckorna som du fokuserar på det här? Månaderna, ska man säga.
Det vet jag inte riktigt. Men jag ska tala för det bästa så är det liksom att reconnecta med gymmänniskan i mig. Mm. Jag gav mig in i gymmiljön ganska tidigt. Mm. I tonåren, någonting sånt. Och jag trivs verkligen där. Och jag slås alltid av liksom, vad härligt det är. Vilket härligt ställe det här är. Hit kommer människor som liksom på något sätt tycker att det här är viktigt. Det är viktigt för mig. Det är viktigt att jag gör det här i mitt självledarskap. Alltså mm. folk ägnar sig åt hälsoförbättringar. Just det.
När jag pratar om dig med andra, vilket sker titt som tätt. Folk mm-hmm. är nyfikna på dig många gånger. Mm-hmm. Då kommer det nästan alltid samma sak upp på tapeten. Det vill säga din förmåga att bara göra det som krävs. Mm. Alltså jag tycker så här, inte för att spoila dagens avsnitt, men det handlar ju om precis det vi ska prata om idag. Du har ju en enorm förmåga att inte bara prata om det utan bara göra det. Till exempel när det kommer till träning utomhus så finns det ju ingen annan människa i världen som jag känner som är mer bekväm med det obekväma. Mm. Du bara, ja, det regnar ute, jag hoppar på cykeln och cyklar till Uppsala.
Ja.
Det snöar ute och är slaskigt. Gud vad härligt. Vad mysigt. Och så gör du bara.
Mm.
Det är ju... tror jag. Där finns det nog en tröskel för väldigt många människor.
Mm, vad märkligt. Mm. Men det är nog för att jag vänder på det. Jag tänker, åh vad det här kommer kännas härligt efteråt.
Jag vet, men så kan jag också tänka.
Och för att det ska kännas så härligt så behöver jag göra det här först.
Ja.
Men sen lär man sig liksom uppskatta det där. Det är ju härligt tycker jag hela vägen.
Ja, precis. Jag tror att många tänker som du och många känner som jag. Det vill säga att man känner det obehaget redan i förtid. Liksom att, shit vad blött det kommer
att
vara.
Så. Ja, men så tror jag att du tänker, för jag har försökt att dra med dig några gånger.
Jag är alltid nöjd efteråt.
Och du blir ju omedelbart liksom på dåligt humör. Bara jag ställer frågan så ser man hur det bara låser upp sig i kroppen och själen på dig. Det bara, Och oftast så säger du nej. Men ibland så säger du ja och då hör man riktigt hur lite du menar det. Ska du följa med?
Ja, men jag kan säga nej och följa med ändå. Och sen precis. Efteråt så tycker jag att det är superhärligt.
Absolut, varje gång efteråt så tycker du att det är fantastiskt.
Mm. Det är märkligt, man fungerar olika. Jag linkar liksom inte det till det ändå. Mycket av det handlar ju om att jag vill göra saker ihop med dig.
På tal om det och på tal om dagens avsnitt som vi ska prata mer om snart.
Mm.
Så vet du, jag pluggar en kurs.
Ja.
Jag läser en fristående kurs.
Jag den tror här det var två kurser du pluggade.
Terminen. Ja, det gör jag. Men jag ska berätta om en.
Mm.
Och den handlar om preventiva insatser i folkhälsan. och ekonomin i det. Det är spännande. Och det är så himla intressant det här med folkhälsa. Alltså hur hela befolkningen mår. Det är liksom dels en helhet, en massa människor som ska må bra. Och i den här massan så är det individer. Mm. Och sen så har vi ett samhälle som på något sätt har en begränsad mängd tillgångar.
Mm.
Som man kan använda på människors hälsa och ohälsa.
Mm.
Så på något sätt så blir det väldigt, väldigt viktigt. Vad ska vi göra med pengarna för att så många människor som möjligt ska må så bra som möjligt. Så länge som möjligt eller så stor del som möjligt i sina liv. Det är ju en svindlande stor fråga.
Det är det, och det känns väldigt svenskt på något sätt.
Det är fint att man, att ett samhälle liksom tar det ansvaret, tycker jag.
Jag kommer direkt att tänka på, vet du hur det kom sig att det finns så många elljusspår i Sverige?
Nej, men det är en av sakerna som jag gillar, tillsammans med badhus och parkbänkar och cykelvägar.
Exakt, det var ju så här att man tittade på folkhälsan. Vad kan staten göra för att gynna folkhälsan?
Mm.
Så man gjorde elljusspår och om jag inte minns helt fel så var det även så att det skulle finnas en möjlighet till att duscha och göra sig ren i samband, i anknytning till de här elljusspåren.
Mm.
Så att staten gick in och liksom fixade till det här för att vi ska kunna ha ställen att motionera på fritt utan att behöva betala för det. Och även hålla oss rena och hygieniska. Så otroligt fint.
Otroligt fint. Det där är ju folkhälsan när det är som bäst. Det borde ju funka, tänker jag, med någon sån här swish. Alltså precis som att man kan köpa en dricka i en automat och swisha för. Det borde ju gå att swisha sig in i ett duschrum. För det saknar jag verkligen när jag cykelpendlar.
Ja, eller bara liksom bank-ID sig in i ett duschrum.
Ännu bättre.
Ja, alltså så vet man ju. Om man skattar för ändå.
Ja, men precis. Ja. Ja, men precis det där. Det är så himla, himla fint.
Mm.
Och i den här kursen så påtalar man då det här hälsokapitalet.
Berätta mer.
Alla människor föds med ett hälsokapital. Alltså du har en viss mängd hälsa när du föds. Det är inte lika för alla, utan det är liksom naturligt orättvist. Mm. Det finns ett arv och det finns förutsättningar i den miljön och platsen av världen eller platsen av landet som du kommer att växa upp.
Mm.
Men det här kapitalet, vem ska förvalta det då? Och det är ju främst individen, alltså personen själv, som ska förvalta sitt hälsokapital. Det är jag som tar hand om mitt hälsokapital och jag kan också göra insättningar under livets gång för att få det här att växa eller räcka som möjligt.
Mm.
Därför att kapitalet kommer att avta med åren som går.
Mm.
Det är liksom ett faktum. Mm. När vi åldras så kommer vårt hälsokapital att förminskas och bli sämre. Men det är jag själv som gör insättningar på mitt hälsokapital genom att försöka sova och vila och återhämta mig, vara aktiv och träna, komma ut i skogen och naturen, välja vad jag äter och vad jag dricker, välja vad jag inte dricker eller dricka med måtta då, det som är slitsamt för kroppen.
Mm.
Och att inte röka, snusa, ta droger, utsätta sig själv för risker. Allt det här handlar om hälsokapitalet.
Mm.
Jag tycker det är så intressant.
Det är verkligen super, super intressant och jag tycker att det kan vara för på samhällsnivå är en av de absolut viktigaste frågorna som finns.
Mm.
Jag menar, med god hälsa så är det så oändligt många kostnader som skulle försvinna.
Jag vet, och där kommer ju då nästa grej att samhället är ju jätteglada och tacksamma för att jag själv betalar för att förvalta mitt kapital.
Mm.
Det är jag som skaffar, det är jag som avsätter tiden för att göra investeringar i mitt hälsokapital.
Mm.
Det är ingen som ersätter mig för det.
Nej.
Men samhället är jätteglad om jag investerar i att vara så frisk och stark och kry som möjligt. Så jag inte behöver vård och omsorg. Ja. Och samhället är också jätteglad för att jag betalar för mitt gymkort. Och samtidigt så är det så här, men det är ju jag som får vinning av det. Jag får ju vinningen av att vara så pigg och stark och frisk och hälsosam som möjligt.
Men vad kan det bero på att folk inte liksom allmänt tar hand om sig själv på det här sättet? Det handlar om liksom våran, att vi har så himla stark vilja av att få bestämma själva liksom över vad vi gör. Så att det till och med blir självdestruktivt.
Ja, men det är ju fint också med den fria viljan. Man måste ju inte vara en motionerande hälsofriskus, utan om man känner för att göra något annat med sitt liv så har man rätten att göra det. Det tycker jag är fint. Man får bestämma själv, men det har ju också andra följder, andra konsekvenser. Sen tror jag att man inte alltid kanske har kunskapen.
Nej.
Man kanske inte alltid har förutsättningarna.
Nej.
Man kanske inte har varken tid att avsätta eller råd att investera i träning, hälsa, kost på en nivå.
Men råd sen kan har man ju ändå...
Ja, det är svårt att... Det är svårt att
kan du lägga dig på golvet? Det har du råd med. Kan du gå utanför dörren? Eller till och med gå runt bordet hemma? Har du råd med? Alltså jag tror att det
ja, men är det något man skulle vilja göra så är det ju att öka kunskapen om hur man helt gratis tar hand om sin hälsa och hur man kan lägga lika mycket pengar som man lägger på skräpmat på mat som är nyttig. Mm. Alltså det går ju faktiskt att äta jättebra, jättenyttigt, billigt.
Vad heter hon på SVT som kör gympa på morgonen eller vad?
Sofia.
Sofia. Ja. Jag gympa med Sofia.
Sofia.
Ja, det
är folkhälsa.
Det är ett fenomenalt exempel på det här. Det, jag har så många patienter, klienter som jag tränar med Sofia på morgonen.
Ja, hon blir så glad.
Perfekt. Alltså, ja. Mm. Gör det. Att någonstans har vi en begränsning. Liksom, vi ser hinder istället för möjligheter. Att, nej, men jag har inte råd med gymkort. Nej, men vi har ju upprepat det så många gånger i podden. Dina muskler har ingen aning om vad de lyfter.
Nej.
Det spelar ingen roll om det är din kroppsvikt eller ett paket mjöl. Eller en flashig hantel.
Den så, andra kursen som jag läser handlar om hållbarhet.
Mm.
Vilket också är jättespännande. Att hitta hållbara lösningar. Och då kommer vi tillbaka till det här med cykelpendla.
Mm.
Det är varenda gång som man väljer att hoppa på cykeln och cykla till jobbet.
Mm.
Så blir jag riktigt glad och nöjd inuti. För det känns som att nu jädrar.
Mm.
Jag sparar pengar. Jag ger mig själv träning på tid som jag ändå ska frakta rumpan från ett ställe till ett annat ställe.
Mm.
Jag bränner fett.
Mm.
Jag skräpar inte ner i naturen med en massa avgaser och skit.
Nej.
Det finns ju saker som man skulle kunna göra för att gynna folkhälsa.
Mm.
Och då kommer man in på de här med skatter hit och dit. Vad ska vi lägga skatt på?
Ja.
För att på något sätt göra det mer svårtillgängligt.
Mm.
Och vad ska vi göra skattelättnader kring för att verkligen gynna människor att gå mer, cykla mer. Det skulle ju bara vara bra.
Ja, och sen får man ju gå till den aspekten och säga, vad är det som motiverar människor? Jag menar, man kan ju sätta de äckligaste, mest groteska bilderna på cigarettaskar och höja priset och folk kommer ändå röka. Liksom.
Jag fattar inte det.
Även
det är
om vi
så
kommer
äckligt.
Göra träning gratis så kommer inte så många människor till träna. Men däremot om vi skulle... Alltså, det går inte, det går att tänka på massor med sätt. Om man skulle bestraffa folk som inte tränar, ja, men då blir det tokigt. Det blir lite galna
det är tokigt,
tankar. Liksom.
Men det är ju också ett steg i det här att med försäkringar till exempel.
Ja.
Det vet ju alla att om du har tagit hand om ditt hälsokapital väldigt dåligt... Och sen vill ha en försäkring.
Mm.
Då kommer det bli svårare.
Mm. Det är en
och dyrare.
Ja.
Det är en form av bestraffning som kan tyckas. Men det är ju jätteorättvist.
Mm. Har du haft diskrock i ryggen så kommer du inte få en försäkring som täcker naprapatbehandling till exempel.
Nej.
För ryggen.
Precis. Så det blir väldigt stora etiska aspekter det här.
Mm.
Ett exempel som vi tog upp var ju det här med medellivslängden.
Mm, ja, det här är ju otroligt intressant. Det känns som att vi skulle kunna ha två separata avsnitt om det här. Men,
jag vet, det
men berätta lite kort om det.
Men det var intressant för att man blir så fascinerad.
Nu ska ni få höra.
Röda linjen i Stockholm.
Red line.
Yes.
Min linje.
Som går från en del utav staden där människor har det bra. Väldigt bra. De bor i större hus och åker dyrare bilar och så vidare.
Nordöstra city och lite norrut där.
Och sen går röda linjen genom stan och så går den vidare till den södra delen av stan där människor har det på ett helt annat sätt.
Mm.
Och medellivslängden från den ena änden av röda linjen till den andra änden av röda linjen skiljer sig på 18 år.
Det är hemskt.
Det är ju någonting att fundera över. Och det är en komplex fråga, det beror på många, många olika saker. Men det är sjukt spännande att se hur... arv och miljö och arbete och grönområden och livsstil och kunskap och utbildning och arbete och självkänsla och status. Allt det här påverkar vårt hälsokapital.
Och källan till det här, det är ju din då lärare på Uppsala universitet.
Ja, jag har flera lärare där som är jätteduktiga och det här är den här kursen om förebyggande preventiv
Jag tycker det är läskigt, ja. Att det kan skilja så mycket.
Ja, det är det.
Och det är samma sak med det här som jag pratat om, att jag la ut för några veckor sedan om att jag stöder botavdraget, gör du? Liksom att ha ett avdrag som är anpassat för friskvård.
Mm.
Det vill säga att staten går in och hjälper till med ett botavdrag om du vill göra någonting för din kropp. Gå till naprapat, kiropraktor, sjukgymnast, massör, träning och så vidare.
Ja, och för att tack vare sociala medier och internet och allting så har vi ju bättre möjligheter än någonsin att sprida kunskap på jättemånga olika sätt. Genom filmer, genom bild, genom text. Alltså vi kan sprida kunskap om det mest grundläggande i att förvalta sitt hälsokapital. Mm. Men det är orättvist.
Ja.
Och en av de sakerna som tar hårdast på vår hälsa är känslan av att det är orättvist. Är inte det helt otroligt?
I can imagine.
Det gör verkligen dåliga saker för vår hälsa när man känner sig förfördelad.
Ja, intressant.
Mycket intressant. Hörru du, nu går vi vidare. Hur är det med dig? Vad har du funderat på den här veckan?
Ja, att det är så orättvist allting. Nej, men jag tänkte, för några dagar sedan så var det ju Alla hjärtans dag.
Mm.
Och det tycker jag var en trevlig dag. Jag fick chansen att träna med dig. Det gav verkligen en superbra känsla.
Ja, du var jättehypad efteråt. Vad var det som var skillnaden?
Nej, men du vet, det är roligt att ha en träningskompis. Och så man har en träningskompis som är... Jag brukar träna med Elias, han är fantastisk att träna med. Det är jätteroligt.
Mm.
Det var så länge sedan jag tränade tillsammans med dig.
Mm.
Och du är ju en av de mest brutalt starkaste personer jag känner. Alltså, det är helt otroligt vad starkt det är.
Mm.
Och så var det roligt att vi höll så bra tempo.
Mm.
Vi fick verkligen mycket gjort. Det var en höjdarupplevelse för mig i alla fall.
Härligt!
Ja, så kan det vara.
Du är också jättestark. Ja. Fruktansvärt stark.
Jag är fan. Eller jag är verkligen det. På många sätt.
Mm. Eller det kan bli i alla fall.
Ja, men jo, men jag är ganska stark på många delar av min kropp. Men, och sen efteråt så här, med lite bubbel, prosecco och sånt. Det var jättegott.
Trevligt.
Ja, så det är ungefär min sammanfattning av veckan. Alla hjärtans dag.
Idag fick vi lite feeling, så vi pratade lite grann här i inledningen. Men allting på något sätt hänger ihop med dagens ämne.
Mm.
Som är...
självledarskap.
Ja, det känns som en väldigt viktig sak att prata om då och då. Självledarskapet.
Ja, så om vi pratar om självledarskapet då, vad behöver vi prata om då? Vad ska det här leda till?
Ja, vad det ska leda till, det är väl... Jag tror inte att... Jag tänker att vi sparkar in lite öppna dörrar. Alla vet ju att det finns ett självledarskap.
Nej, men vet alla det? Ja. För några år sedan när jag började slå på det här, då fanns det ingenting att hitta om det. Och när man pratar om självledarskap så kan folk säkert ha ett hum om det.
Mm.
Men definitionen, ett begrepp liksom. Men det finns en historia, det finns en förklaring för vad det innebär också.
Mm.
Självledarskap kan leda till ökad personlig effektivitet, bättre hantering av stress, ökad självkännedom och självförtroende. Dessutom kan det bidra till en starkare känsla av målmedvetenhet och tillfredsställelse i livet. På arbetsplatsen kan självledarskap även öka produktivitet och främja ett positivt arbetsklimat. Så hur har självledarskapet utvecklats över tid? Självledarskapets utveckling över tid är en komplex process som påverkas av samhällsförändringar, arbetsmiljö och forskning. Några övergripande punkter är: historiskt, självledarskap har rötter i tidig ledarskapsutvecklingsteori och filosofi. Under 1900-talet växte intresset för ledarskapsstudier och individens roll inom organisationer. Ökad betoning på individens ansvar. Från traditionella hierarkier till en ökad betoning på individens förmåga att ta ansvar för sitt eget ledarskap och utveckling. Teknologins påverkan. Digitalisering och teknologiska framsteg har skapat nya möjligheter för självledarskap genom tillgänglig information och digitala verktyg för personlig utveckling. Förskjutning mot flexibla arbetsstrukturer. Ökad betoning på flexibilitet och självstyrning i arbetslivet har gett upphov till behovet av självledarfärdigheter. Forskning och psykologi. Forskning inom området som positiv psykologi och motivation har bidragit till en ökad förståelse för hur individen kan leda sig själv mer effektivt. Så sammanfattningsvis har självledarskapet utvecklats som en reaktion på förändringar i samhälle och arbetsliv och har dragit nytta av både ledarskapsforskning och de teknologiska framstegen.
Ja, men jag tänker att vi ska prata om självledarskap och en del av det blir att då, ja, men lyfta awareness. Mm. Att man blir medveten om, just ja, det finns någonting som heter självledarskap. Alla har det, alla bör ta det här ansvaret och det är helt avgörande i livet.
Mm. Och vad kan man förvänta sig att få ta med sig från det här avsnittet då?
Dels kanske man då känner sig lite påmind. Mm. Just ja, det här är ju viktigt. Eller det här behöver jag tänka på ett annat sätt. Mm. Eller så kanske man blir upplyst sådär. Va? Finns det ett självledarskap? Mm. Vad är det för någonting? Kan man ta med sig. Och sen så tror jag att man kommer ta med sig inspiration och motivation. Och i bästa fall så kanske man tar med sig en riktigt konkret sak. Det här ska jag göra nu.
Mm. Och så tänker jag att man ska få ta med sig en liten inblick i vad formholistics modell bidrar till det holistiska självledarskapet.
Det ska vi definitivt titta på. Så bland annat så kommer vi ta upp frågor som vad är det? Ja. Hur gör man? Vilka saker kan komma i vägen eller hindra mig från att utöva ett bra självledarskap?
Ja.
Vi pratar lite grann om egna exempel och sen så ger vi några konkreta tips och råd. Så att man verkligen får ta med sig någonting härifrån.
Men snyggt.
Så vill vi ha det.
Så vad är självledarskap för dig då, Anna?
Självledarskap handlar ju om det här. För mig är det faktiskt väldigt fint. Nej, men det handlar ju om att det är jag som är ansvarig i mitt liv. Det är ytterst och främst jag som ser till att det blir. Det hänger ihop med den här frågan, måste. Du måste väldigt få saker i livet. Mm. Till slut så måste du dö, verkar det som.
Ja.
Och fram till dess så måste du välja.
Mm.
På tal om folkhälsa, på tal om självledarskap, på tal om hälsokapital. Det är jag som väljer.
Mm.
Om jag röker så är det mitt val.
Mm.
Det finns jättemycket information överallt om vad som händer. Men det är mitt val att göra det. Och det är också jag som tar konsekvenserna av det till slut.
Mm.
Det vet vi. Och det här gäller ju alla saker i livet. Och jag minns när jag blev utmanad av min coach från allra första början med att ja, men du måste ingenting.
Mm.
Ja, men lägg av. Det finns massor med saker man måste. Ja, vadå, sa han.
Mm.
Ja, men jag betalar räkningar till exempel. Det är en sak. Ja, måste du verkligen det? Och då blir man ju så här...
Om man drar till sin spets. Liksom.
Ja, men måste, men annars kommer kronofogden. Ja, precis. Men det är ett val.
Mm.
Det är du som väljer. Och det där öppnade en jättestor dörr på något sätt.
Mm.
Jag måste följa lagen. Nej, du måste inte följa lagen.
Nej.
Men om du inte gör det så är det ett val som kommer att ge väldigt mycket konsekvenser.
Mm.
Och det här, för mig, det tilltalar mig väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Att det är jag som väljer, det är jag som är ledaren och chefen i mitt liv. Och de val jag gör, de är mina. Och det är också jag som kommer att ta konsekvenserna av det.
Mm.
Och sen kan man fundera kring det här då. Ja, men vad är jag beredd att ta för konsekvenser då?
Mm.
Vill jag göra de här sakerna? Och är jag beredd att ta följderna av det?
Mm.
Så självledarskap, det handlar ju lite grann om att, tycker jag, stanna upp och lyssna på sig själv.
Ja.
För att försöka förstå, vad behöver jag? Vi är unika individer.
Mm.
En lösning passar kanske inte the next.
Nej, men så är det ju. Så
utan det. Lyssna på sig själv och bli medveten om vad är mina behov?
Mm.
Vad är mina gränser?
Mm.
Vad accepterar jag inte? Vad behöver jag inte? Vilka saker i mitt liv kan jag flexa kring?
Mm.
Men det här är okej, här kan jag liksom kompromissa, mötas, bla bla bla. Och sen finns det vissa saker som man känner att nej, det här är jätteviktigt. Och sen gå från insikt och tanke till handling.
Mm.
För jag tror många människor lägger nyckeln till sin lycka i någon annans hand eller ficka.
Så är det nog många gånger.
Och då får man vänta ett helt liv på att någon ska lista ut vad man behöver och accepterar och inte accepterar. Så det handlar ju om att verkligen ta det här aktiva självledarskapet kring sin hälsa, sin lycka, sina gränser, sin framtid och så vidare.
Mm.
Och jag tycker det är väldigt fint.
Ja, det är fint. För mig så innebär självledarskapet också det här att på något sätt slå sig fri från programmeringen. Alltså det för tankar till filmen Matrix för mig. Att liksom...
Du är ju lite sci-fi kille, så berätta, ja, det låter spännande.
Jag lade ut ett klipp om science fiction om Arthur C. Clarke som hade förutspått framtiden redan på 60-talet. Han beskrev det så otroligt detaljerat, det som sker just nu. Och då tänkte jag själv så här, okej, om jag skulle tänka 50-60 år in i framtiden på riktigt, vad tror jag att samhället är då? Han gjorde det så träffsäkert så att det nästan är läskigt åt det. Men i alla fall för mig så innebär det att jag tror så här att självledarskapet har en del fallgropar och saker som kan vara utmanande. Och en del i det hela är att om vi är hijackade av till exempel stress och press och andra känslomässiga jobbigheter som sker i vårt liv, då måste vi på något sätt hitta vägar att komma ur det för att bli självstyrande igen. Det vill säga att kunna påverka oss själva. Det är väldigt många människor som lider under stress och press och massa krav i livet som gör att de kanske inte kan utnyttja sin fulla potential.
Mm.
Och där då kan man ju ta hjälp av en till exempel coach för att komma vidare ur det här. Så att man får reda ur de här sakerna så att man kan bli självstyrande igen.
Okej, okay, så
Matrix,
jag tappade dig lite grann. Så du började med att säga, så självledarskap för mig är?
Ja, men det är självstyre. Alltså självreglering. Och den är inte alltid så himla lätt att komma åt om man är jättestressad, jättetrött, jätteslut i systemet.
Aha, jag fattar. Okay, förstår du? Just det. Så, ja. Så du pekar ut att ett av hindren kan vara stress och press.
Ja.
Och precis. Vem tar ansvar för det då?
Ja, men det är ju individen själv, men man kan faktiskt också som medmänniska hjälpa människor att komma till olika saker. Till exempel om man tar exemplet med ens barn. Om de är stressade och pressade så vill man ju gärna hjälpa dem för att kunna underlätta i deras liv.
Mm-hmm.
Och där kan man ju fortfarande gå till sin egen medmänsklighet och försöka hjälpa människor i sin omgivning liksom, om man ser att det här sker. Och det är inte alltid heller så himla enkelt. Men självledarskap är ju en definitionsfråga också. Ledarskap handlar ju om den påverkan du har på någonting mot ett givet mål. Och självledarskapet är ju den påverkan du har på dig själv mot ett givet mål. Eller en önskan till exempel.
Och man kan ju säga så här att, för vi pratar ju mycket om ledarskap. Vi är ute och utbildar och föreläser och coachar kring det här.
Mm.
Ledarskap vet ju de flesta vad det är för någonting. En idrottsförening har oftast ett antal ledare. Mm. Ett fotbollslag har en eller två eller tre ledare.
Mm.
En grupp på en arbetsplats har vanligtvis en ledare. Alltså det är en person som tar övergripande ansvaret för att saker och ting ska fungera och röra sig i en viss riktning.
Mm.
Och självledarskapet är att man själv tar ansvaret för det här.
Mm.
Och förstår att det är jag som är ytterst ansvarig. Mm. Och då kan man ju fundera också över, ja men okej, vilka, för ett barn som växer upp och blir tonåring och så småningom är på väg mot en vuxen individ behöver naturligtvis hjälp och råd och stöd av förhoppningsvis sunda vuxna förebilder i sin omgivning som kan hjälpa till med det här.
Mm.
Och ju äldre ens barn blir desto mindre får man ju som förälder vara med och påverka därför att de får andra ideal, de får andra förebilder som de tittar på.
Mm.
De modellerar andra människor för att ta sig vidare in i sin vuxenroll.
Den direkta styrningen blir i alla fall mindre.
Verkligen. Alltså... Ja, man blir lite diskvalificerad också.
Jo, jag vet.
Inte som, alltså, som inte... att 17-18-åringar vill lyssna på mamma och pappa och vad de har att komma med.
Nej, men jag tror nog att de lyssnar mer än vad man själv får en känsla av.
Har du?
Ja, jag tror.
Och det man behöver ta självledarskap kring, vad är det för något då?
Ja, du, det finns ju en hel del saker som man behöver ta självledarskapet kring. Det är till exempel ens förmåga till exempel självreflektion. Att titta inåt i sig själv, att fundera över sina egna styrkor och svagheter och mål, till exempel. Målsättning.
Mm.
Att vi kan sätta upp realistiska mål och visionera framåt och så. Jag vet att jag hade jättesvårt för de här sakerna när vi träffades. Jag blev bara störd och irriterad på ordet mål.
Ja, jag frågade dig, vad har du för mål om du sitter framåt i tiden om 5 år? Du blev ju vrålirriterad. Ja,
jag blev provocerad av någon konstig anledning.
Mm. Hur känns det nu då?
Ja, men det är bättre. Fortfarande, framförallt så är det så här. När du frågade mig den frågan när jag var yngre, då hade jag svårt att visualisera. Jag blev bättre på att visualisera och se saker framför mig. Tidsstyrning, alltså det här med time management. Att på ett effektivt sätt kunna hantera sin tid och prioritera och uppgifter. Alltså att ordna vad är viktigast och vad kan jag strunta i just nu och sådär. Och sen så är det här med tankesättet, att man kan påverka sina egna tankar. Att man kan tillämpa ett sånt här growth mindset, lösningsfokuserat tänkande. Kanske inte nödvändigtvis positivt tänkande. Det är ju, om någonting är dåligt så behöver man ju kunna se det också. Men att kunna se lösningar. Och sen handlar det väl om motivation. Eller hur? Hur man motiverar sig själv till förändring.
Mm. Ja. Det finns väl någon, känner jag, Kjell Enhager som har det här Jag AB.
Ja, det. Någon annan? Ja, Jag AB och Vi AB.
Mm. Det är lite grann så man kan se på det också. Som att, ja, här är vi.
Ja.
Jag AB.
Mm.
Och vad är det jag behöver ha koll på nu då? Från morgon till kväll, vecka till vecka, månad till månad, år till år.
Mm.
Och om man då lyfter blicken och på något sätt försöker se, vem är jag?
Mm.
Vad behöver jag? Vart är jag på väg? Vad har jag för mål? Vad har jag för visioner? Vad har jag för önskemål för mitt liv?
Mm.
Det är liksom, det är en enorm mängd beslut om man tittar på det.
En väldigt liten ledningsgrupp dock.
Det är en väldigt liten ledningsgrupp. Precis, det är därför det är smart att ta hjälp av coach.
Aha.
Vänner, terapeuter, alltså bolla med människor för att få input, men samtidigt inte tappa bort sin inre röst, att lyssna på sig själv.
Mm.
Och det är ju allt ifrån, vi kommer att klippa in en faktaruta där vi pratar om det holistiska självledarskapet som vi utbildar i.
Mm.
För våran tanke är ju så här att om det finns en arbetsplats som är en organisation, så finns det ju viljor om att den här organisationen ska gå bra, må bra och producera bra.
Mm.
Och för att det ska hända så behöver ju varje individ eller organism må bra och gå bra och producera bra.
Mm.
Och vem ska ta ansvar för att den här organismen, individen, mår bra då? Ja, på arbetsplatsen så kan ju en chef och ledare ta ansvar för att det är en bra arbetsmiljö, det är schyssta villkor, det finns tydlighet, det finns trygghet och så vidare. Mm. Men sen går den här individen hem.
Mm.
Och vad som sker hemma och vad som sker på helger och fritid och semestrar, ja, då kommer vi ner till självledarskapet.
Och det bestämmer ju hur den här personens, organismens organ mår.
Precis, på cellnivå helt enkelt. Cellnivå. Alltså vår hälsa på cellnivå. Så att det ligger ju både organisationens intresse och individens intresse att må så bra som möjligt dygnet runt så många dagar som möjligt i livet. Mm. Därför att det gynnar individen och dens omgivning, men det gynnar också arbetsplatsen.
Mm.
Så därför utbildar vi i holistiskt självledarskap.
Mm. Hur kan man integrera Formholistics modell i självledarskapet? Formholistics modell består av 3 olika delar. Vår fysiologi, vår psykologi och våra relationer och sambandet och samspelet däremellan. Om vi börjar med vår fysiologi så kan vi påverka det genom regelbunden träning, planera och genomföra regelbunden fysisk aktivitet för ökad energi och välbefinnande. Vi kan äta en balanserad och näringsrik kost, fokusera på näringsrik mat istället för kaloririk mat för att stödja kroppens funktioner och energinivåer. Prioritera sömn och återhämtning. Skapa sunda sömnvanor, avsätt tid för återhämtning och reflektion. Psykologi. Använder jag meditation och mindfulness, använd tekniker för att främja mentalt lugn och närvaro. Självreflektion. Utveckla en daglig praxis för att reflektera över tankar, känslor och beteenden. Ett positivt mindset. Utmana negativa tankar. Fokusera på positiva och konstruktiva perspektiv. Försök att behålla ett lösningsorienterat fokus. Relation och kommunikation. Ta dig tid till nära och kära. Prioritera kvalitetstid med familj och vänner och de relationer som betyder allra mest för dig för att stärka dem. Använd effektiv kommunikation. Träna på tydlighet och lyssnande. Kommunikation för att förbättra förståelse och relationer. Bygg nätverk. Skapa meningsfulla relationer med kollegor och andra för att stödja professionell utveckling. Genom att implementera de här åtgärderna kan man integrera den holistiska modellen i självledarskapet för att främja en holistisk och hållbar livsstil.
Och utöver det så är det ju rent krasst den här saker som att jag behöver gå upp i tid, jag behöver komma till mitt arbete i tid, jag behöver ta ansvar för att jag kanske behöver ha ett arbete. Mm. Varför då? Jo, det är bra för den mentala hälsan. Mm. Och ekonomin är också en del.
Mm.
Och sen ibland så har man ju ett självledarskap som inkluderar individer som inte är vuxna nu, som man behöver ta ansvar för.
Ja.
Barn.
Ja.
Hundar, katter,
djur. Verkligen.
Och så vidare. Mm. Så att det är ett jättestort ansvar.
Mm.
Med få personer i ledningsgruppen.
Mm,
och det är självledarskapet.
Enda sättet att sparka någon i ledningsgruppen, det är ju typ att lobotomera sig själv. Eller något.
Det var filosofiskt sagt
av
dig. Mm. Så på något sätt så tror jag att vi ändå har definierat vad självledarskapet är. Vi brukar prata om ledarskap. Mm. Vi brukar prata om hur är en bra chef. Mm. Och när människor tänker på att en chef som de själva kanske har, då är det ganska lätt att lista att den här personen ska ju vara tydlig, trygg, pålitlig, positiv, engagerande, motiverande, glad, social.
Mm.
Det är lätt att sätta etiketter på hur en bra chef och ledare ska vara.
Mm.
Och så ställer vi frågan, ja, men och vem är chef och ledare i ditt liv då?
Mm, det är jag.
Ja, det är jag. Ja, och då är det ju bra om du var sådär då.
Mm.
Ja, och vad ska behöva hända för att du ska utöva det här ledarskapet på dig själv?
Mm.
Och då börjar det hända grejer.
Mm.
Det för då behöver man också tänka sig för. Hur tilltalar jag mig själv? Hur pratar jag med mig själv inuti huvudet?
Mm.
Vad säger jag till mig själv när jag ser mig själv på morgonen?
Ja.
Vad säger jag till mig själv när jag ställs inför en svår uppgift? Säger jag, grymt, vad spännande och intressant. You got this. Det här kommer du fixa galant. Kom igen nu. Eller säger jag, nej, det kommer aldrig gå.
Mm.
Nej, det är värdelöst. Det är bara ge upp. Jag kommer aldrig klara det här.
Sämst när det gäller.
Nej, men det är ju lätt hänt, eller hur?
Ja, därför
att vi har
det.
Ett sätt att umgås med oss själva. Vi brukar ju säga, hur skulle du säga till en 4-åring som ställdes inför den här jättesvåra uppgiften?
Mm.
Och då vet ju alla hur man beter sig.
Mm.
Man peppar och man pushar och man säger, här kommer det gå bra, heja dig.
Mm.
Du får hur många försök som helst. Men hur säger man till sig själv?
Mm. Tänkvärt, verkligen.
Det är tänkvärt. Och när man verkligen får upp ögonen för det här, inte bara säga ja, självledarskap, det finns och jag har rätt, hej då. Utan när man verkligen tittar på detaljerna, vad handlar det om?
Ja, man också kanske se på sig själv med känsla. Att se så här att, jag menar, det är lätt att tänka att gud vad den där människan har lätt för sig. Gud vad du är så himla stark, Anna, som aldrig liksom har några bekymmer eller utmaningar i livet. Att man självledarskap är dynamiskt, det lever, det är på gång alltid och du behöver alltid på något sätt jobbas med.
Mm.
Jag kan ju tänka mig att du har ju också utmaningar emellanåt, eller hur? Det är inte bara så att saker och ting går skitlätt, bara för att det ser ut som det på sociala medier. Eller, för att det, eller om jag lägger ut någonting så, wow, då är det fantastiskt hela tiden. Vi ser ju bara en bild och ett perspektiv. Men jag tror att självledarskapet, det handlar ju om att man faktiskt tar tag i saker och ting. Och det gör ju du, till exempel.
Jag har träffat så många människor som har fantastiska Instagram-konton där de delar med sig av saker som är tjusiga, vackra, framgångsrika och helt ärligt inspirerande.
Ja.
Jag kan tycka att det är härligt att kolla på sådana saker. Wow, vilket vackert hus, vilken fin uppdukning, vilka snygga kläder och hej och hå. Men alla är ju människor.
Alla är människor.
Alla har sina problem som de fightas med.
Mm.
Så absolut, igen, förståelse för att sociala medier är sociala medier och i verkligheten så har alla människor sina utmaningar som man behöver möta på ett eller annat sätt.
Så hur gör man ett självledarskap då? Alltså, vad ska man tänka på?
Vad ska man tänka på? Jag tycker att en sak som kommer först, det blir ju på något sätt självkännedom, alltså att ta reda på något sätt vad är det vi har att jobba med här och nu. Vem är jag? Vad behöver jag, vad önskar jag, vad drömmer jag om, Vad vill jag inte uppleva? Vad mår jag dåligt av? Vad går mina gränser? Vad kan jag absolut inte acceptera? Vad kan jag acceptera?
Mm.
Vad är okej för mig att flexa kring? Det är inte så viktigt. Vad flexar jag inte kring? Alltså på något sätt, jag tror man behöver göra det här jobbet faktiskt. Mm. Förr eller senare så behöver man sätta sig ner och verkligen göra det här jobbet.
Mm.
Sen tror jag det är föränderligt.
Ja.
Det som jag tyckte och tänkte om mig själv när jag var 15, 20, 25, 30, alltså det ändrar sig ju.
Det gör det ju på grund av de erfarenheter vi har av livet. Så man har ju förhoppningsvis lärt sig att vissa saker kanske inte funkar och andra funkar bättre.
Mm.
Annars vore det ju tokigt ju.
Verkligen. Så jag lite... kan tänka mig att de gränser som jag hade innan jag fick familj har ändrat sig en hel del.
Mm.
Man har lärt sig att flexa kring en himla massa saker.
Mm.
Faktiskt. Mm. Så på något sätt så behöver man veta vad man utgår ifrån.
Mm.
Sen tror jag att man behöver kunna visionera eller sätta mål för att veta, ja men det är den här GPSen, vart är jag nu, vad har jag att jobba med så att säga, och vart är det jag vill nå, alltså vad är det jag tänker att mitt liv ska handla om, vad vill jag uppleva på det stora hela, och hur vill jag att vägen från där jag är nu till dit jag visionerar om ska vara, vad ska det handla om, är det viktigt för mig att det finns mycket skratt i livet. Och vad behöver jag i så fall göra för att få uppleva det?
Precis, du kan ju målsätta egentligen vad som helst. Det handlar ju om att staka ut en riktning. Liksom att få en känsla för att man ska någonstans och vill uppnå någonting. Och sen är det ju det här med liksom att om man ska försöka få saker att hända. Det är smart att koppla ihop någonting med någonting man redan gör.
Mm.
Alltså om du ska göra en viss uppgift. Om du ska komma igång och göra armhävningar, säger vi. Då kan du göra armhävningar precis i samband med att du ska hoppa in i kvällsduschen.
Mm.
Då kommer du lättare att göra det. Just det, jag ska bara göra armhävningar först.
Mm.
Och så får man till det. Så att försöka koppla ihop det du vill göra med saker som du redan gör. Som blir som en språngbräda.
Mm. Mm. Och jag tänker att man kan lite grann gå tillbaka till det här Jag AB.
Mm.
Om du blev företagsledare för ett Jag AB. Då vill du ju först och främst veta vad är det för företag jag har här att jobba med egentligen.
Mm.
Ja, men det här är ett företag som behöver sova ordentligt, har ett brutet ben bakåt i tiden, men det funkar ganska bra, tål inte gluten. Alltså du behöver på något sätt veta vad det finns för förutsättningar. Och så behöver du kunna visionera, liksom, jag önskar att det här företaget uppnår det här.
En liten SWOT-analys på sig själv.
Liksom. Men lite så. Mm. Och sen så, ja, vad vill vi uppleva på vägen mot vårt mål? Liksom? Vad ska resan dit handla om? Ja, men det känns viktigt med trygghet. Det är viktigt för mig. Eller stabilitet. Jag behöver kunna lita på saker och ting. Andra personer kommer att tycka att nej, men det är inte så viktigt. Det viktigaste för mig är att det finns mycket variation. Att det händer saker. Det. Utmaningar, överraskningar. Det
är olika behov. Ja.
Exakt. Vi är allihopa liksom olika. Vissa individer kanske känner att jag vill ha mycket människor runt omkring mig.
Mm.
Andra människor kanske känner att jag behöver begränsa tiden av mycket människor. För jag blir helt slut av det.
Ja.
Så jag behöver ensam tid för att jag ska kunna...
Mm. Och då kommer
var är jag när på något sätt liksom ändå kunna göra en analys av vad är det jag har att jobba med, vart jag vill röra mig, vad ska hända på vägen.
Och då kommer man ju till det ämnet som är självkännedom, liksom, reflektion och medvetenhet.
Mm.
Och det är ju intressant, därför att jag kan ju tycka själv att när jag försöker förklara reflektion för människor, och nu ska jag vara riktigt, riktigt generaliserande, oftast män. När jag pratar om att du behöver stanna upp och tänka till lite grann kring dig själv och livet. Och har du provat att meditera någon gång?
Mm.
Nej, det är ingenting för mig. Och då är det så här, det är intressant, varför är det så?
Jag tar en whiskypinne istället.
Ja, precis, då är det grym generalisering. Det finns många män som tänker annorlunda, men det är ofta slående så att det är väldigt sällan som det är kvinnor som säger att nej, det med meditation och så, det skulle jag inte vilja prova. Men det ligger någonting i det där, att bara stanna upp en liten stund, komplicera det inte så mycket, utan ta några djupa andetag, sluta ögonen och bara fundera var du är någonstans för tillfället och bara fokusera på en enstaka sak till exempel och tänk kring den biten. Försök att se dig själv utifrån, vad är det som händer, vart är du, vad vill du, vad gör du, vem vill du vara. Annars så går man på i det där Matrix-tillståndet som jag nämnde tidigare. Han, Neo fick ju välja om man vill ha the red pill och the blue pill. Om man vill se verkligheten eller fortsätta leva i programmeringen.
Mm.
Lite grann är det så att ibland måste man titta på sig själv för att se saker och ting på riktigt. Reflektera över tillvaron.
Ja, och jag tycker ju, min personliga inställning är att jag tycker det är fantastiskt att gå på samtal då och då.
Mm.
Jag tycker att man inte blir färdig med det. Det är liksom, det är ett växande. Därför att när du går och samtalar med en annan individ så får du hjälp att vända och vrida på saker och ting och ta nya perspektiv som du inte har tagit tidigare. Och förhoppningsvis så är det en bra person som ställer frågor som du inte själv ställer från dag till dag.
Jag håller verkligen med.
Vi har ju en tendens att fastna i hjulspår. Man kör samma tugg med sig själv. Man ställer samma frågor. Varför är jag så dålig på att träna?
Jag får skitdåliga svar många gånger av mig själv.
Nej, men en riktigt bra coach eller terapeut eller samtalsperson ställer ju frågor som gör att du måste börja hjärngympa. Jag tycker det känns när man inte har använt hjärnan och så ställer någon frågor så känner man att man nästan får mjölksyra i hjärnan. För man blir tvungen att sätta igång tankar som man behöver gå till ställen där man inte har varit tidigare.
Sen finns det en fin grej med terapisamtalet just. Det är ju det här med valideringen. Att speglingen av, från terapeuten som kan berätta vad den ser och upplever att man säger.
Mm.
Det är också väldigt fint.
Mm.
För det kanske man inte alltid reflekterar över själv. Det är en sån aspekt. Så att jag tror, det finns ett jättestort värde i att verkligen prata med någon.
Mm.
Verkligen, verkligen, verkligen.
För att få lite koll på.
Och en person som inte, alltså no offense, men en person som inte du lever intimt med. Och så nära. Det är bra att personen har distans till dig. Men ändå har en professionell hållning.
Mm.
Mm.
Indeed.
Mm.
Så bara för att summera lite grann så...
Mm.
Nummer ett.
Mm.
Man behöver på något sätt kunna sitta ner och ta en ärlig och seriös titt på sig själv. Lyssna på sig själv och ta sig själv på allvar.
Mm.
Det är på riktigt.
Mm.
Och sen behöver man kunna staka ut... Alltså målsättning av ett eller annat slag blir ju viktigt.
Ja.
En form av målsättning kan ju också vara jag vill inte ha några mål.
Ja.
Ja, men då vet jag det. Mm. Jag vill röra mig framåt med glädje och nyfikenhet och inte sikta på något särskilt mål. Mm. Men att man på något sätt då gör det här nödvändiga. Man väljer.
Mm.
Olika saker som man behöver ta ansvar för är ju liksom sin hälsa, sin ekonomi, sin framtid, sin omgivning och så vidare.
Mm.
Och om man då tittar på hinder.
Ja, det är intressant.
Vad för någonting kan komma i ens väg? Vad för någonting kan liksom sätta krokben på en i självledarskapet? För tillgångar är ju liksom inspiration, motivation, självkännedom, målsättning. Att man både är långsiktig och flexibel och definitivt tar ansvar.
Mm.
Men eventuella hinder då?
Ja, alltså man brukar generellt sett säga att en av de jobbigaste sakerna eller mest utmanande sakerna för hjärnan energikrävande är att ta beslut.
Mm.
Vilket vi måste göra hela tiden, dagligen. Och en sak som ligger som ett stort hinder för det här, det är till exempel att skjuta upp saker och ting istället för att ta beslut. För det är ett beslut om att skjuta upp saker och ting.
Procrastinate. Alltså,
prokrastinering, precis. Mm. Eller brist på fokus. Att skjuta upp uppgifter eller ha svårt att fokusera kan ju verkligen vara ett hinder för självledarskap.
Verkligen. Det är en av dem. Vad har vi mer?
Ja, du, det kan vara...
Det är lätt att tappa fokus.
Ja, ett annat hinder är ju att du inte har så utvecklad strategisk förmåga. Du är ju väldigt strategisk och strukturerad. Vilket gör att du lätt kan sätta upp listor och tidsramar för dig själv och som du kan hålla dig till.
Mm.
Men just att använda sig av tidsramar, alltså det här ska vara klart under en viss tid, sätta upp en prioriteringslista, en ordning på vad som behöver göras först och så vidare, är ju ett väldigt bra sätt att få saker att hända. Om du inte gör det så är det ju verkligen ett hinder.
Och igen så tycker jag att, men om man känner på sig att det här är inte min styrka att vara strategisk och sätta upp en plan eller en struktur, då kan man ju faktiskt gå och ta hjälp med det. Det finns ju, alltså coaching är ju fantastiskt på så sätt. Man hjälps åt och hitta en bra väg framåt. Bara du liksom står för målbilden och innehållet.
Negativt självpratande.
Ja, precis. Eller, kommer vi tillbaka och brist till det där på självförtroende. Hur pratar du med en vän? Hur pratar du med ett barn? Alltså hur kommunicerar man med någon utanför sig själv? Som man vill väl.
Ja, jag brukar definiera, eller skilja på självförtroende och självkänsla. Och det där är någonting som folk stöter och blöter ofta. Men jag tycker det finns en skillnad. Självförtroende är den tro på, som du har på din egen förmåga att göra saker och ting. Självkänsla är ju tron på den du är. Det vill säga din självbild, hur du ser på dig själv. Och den, det är ju så att om du har lågt självförtroende så kommer du hindra dig själv genom att inte göra vissa saker av rädsla för att misslyckas. Och det kommer i sin tur påverka din självbild. Det vill säga din definition av vem du är. Jag är en sån där som inte klarar av någonting. Det blir ju väldigt tokigt då. Och det är lätt hänt att våra tankar blir väldigt mörka och negativa. Men återigen så är det ju bara tankar. Det är ju ingen annan som tänker dina tankar. Det är ingen annan som säger dina ord. Utan det är bara du.
Det är ju vettigt att förhålla sig till sina tankar som någonting som man inte behöver ta på så stort allvar. Tankar kommer ju hela tiden. Och ibland så kan man ju, igår hade jag sovit jättedåligt och jag visste det redan på morgonen och det kändes under hela dagen att ja, de tankarna som kommer idag, de behöver jag inte gå igång på för de är av liksom så uselt innehåll. Så att idag är en sån här dag, jag får sova på saken och sen så får jag tänka på det imorgon igen och idag känns allting mycket bättre. Så tankar kommer liksom att finnas, man behöver hålla koll på den här övergripande planen då på något sätt. Sen vad det gäller självprat så är det ju så här att det fattar ju vem som helst. Låt oss säga att du blir chef och ledare över ett idrottslag. Och så behandlar du dem som du behandlar dig själv när du har dålig självkänsla och dålig självförtroende. Nej, men det här kommer aldrig gå. För jag är ju säkert sämst och det här är en jättesvår uppgift. Alltså det...
Eller säger, hej, tjena, hej på era grisar. Fan, nu ska vi se om...
Tjock idag också, ätit pizza idag igen och inte sovit och inte tränat.
Nu ska vi se vad ni sopor kan åstadkomma idag. Ja.
Så negativt självprat. Det finns det ju liksom ingen... Det finns inget vettigt försvar för att prata med sig själv på ett negativt, nedtryckande och respektlöst sätt.
Nej.
Helt ärligt.
Nej, det gör det inte.
Men inte ens när man liksom vill få sig själv att komma loss så är det en bra idé.
Downpepping funkar ju inte.
Nej, utan man får försöka tillämpa, okej, hur skulle jag behöva prata med mig själv? Och då kommer den här invändningen, jag tror ju inte ens på det där. Nej, men det går bra att göra ändå. Det går bra att prata vettigt, schysst och peppande och uppmuntrande med sig själv ändå. Bara bestämma sig för att det här tilltalet är schysst och bra och värdigt. Och det kommer jag att tillämpa. Därför att det finns ingen orsak att prata dåligt med sig själv.
Nej, det har du rätt i.
Till exempel.
Ja.
Så prata med mig själv som om man skulle prata med någon som man verkligen vill att den här personen ska må bra. Och lyckas så bra som möjligt.
Och sen att anamma det där. Att din hjärna vet. Du kan inte skilja på verklighet eller fantasi. Liksom. Du pratar även om du inte tror på det. Säg det ändå.
Jag har ett exempel. Jag är ju personlig tränare. Och har jobbat väldigt mycket med det. Framförallt förr i tiden. För några år sedan. När du har en klient som ska lyckas med någonting. Så är det min uppgift att naturligtvis peppa. Pusha, motivera, inspirera, heja på. Och det var någon dag när jag hade haft ett antal klienter. Det är inspirerande att se människor
utvecklas.
Utvecklas, göra jobbet. Det är jättehäftigt som PT att se det här. Och man blir ganska uppfylld av saker och ting. Sist på dagen så tänkte jag, nu är det min tur att träna. Och jag var ganska trött. Och så började jag träna och det var ganska jobbigt. Och så stod jag och tänkte så där, åh vad jobbigt det är. Och fy vad tungt det är. Ska jag gå hem kanske? Jag har ju trots allt haft en lång dag. Och så slog det mig att här står jag och är PT. Och just nu är jag världens sämsta PT till mig själv.
Bra.
Så då började jag ropa högt till mig själv. Heja!
Var det öppet på gymmet?
Ja, men det var en stängd sal, så ja, gjorde ingenting. Nej. Heja, kom igen! Fan som bra kämpat! Åh, vad starkt du är! Kom igen nu, du klarar det här en gång till! Tänk att du jobbar så bra efter en sån lång arbetsdag. Helt suveränt! Och det gick ju naturligtvis mycket, funkade mycket bättre. Det bra. Mm. Och jag minns det fortfarande. Mm. Så att det är just det här uppvaknande som man behöver göra. Att, ja, men var din bästa PT, var din bästa vän, var din bästa coach. Vad har du att förlora? Vad har du att vinna på att inte vara?
Vi kan gå till ledarskapet. Självledarskapets betydelse i ledarskapet också i ett företag.
Mm.
Du har ett konkret exempel på ett företag som vi jobbade ihop med, en ledningsgrupp. Där i början av det här uppdraget så var vi tvungna att styra upp lite olika saker för att det skulle bli en bra struktur.
Mm.
Och en del av det var hur vi kommunicerar internt kring våra medarbetare.
Mm.
Där de använde uttryck som verkligen var inte, de var verkligen inte bra för att beskriva medarbetarna. De använde riktigt risiga uttryck som, liksom, som inte platsar i en ledningsgrupp. Och,
precis, och på något sätt så är det här är ju lite lätt hänt. Inte att man använder dåligt språk, men att man får den här vi och dem-känslan i ett företag. Och
ja,
där någonstans börjar det. Och när man sen börjar kalla dem för olika epitet, då har det gått för långt.
Då har det gått för långt. Och då sa ju vi att vi kan inte samarbeta mer om inte ni snider till språket.
Mm.
Vi behöver prata om de här som de människor de är, i de roller som de är. De behöver respekt från oss internt i ledningsgruppen och utåt sett, för att vi ska kunna kommunicera med dem på ett bra sätt. Och det gjorde en sån jätteskillnad.
Mm.
Istället för att kalla dem för de här epiteten. Mm. När de pratade internt om dem, så pratade de om dem som de personer de var. Namngav dem. Och berättade om dem ur deras rollbefattningar som vi hade tillsatt då. Och det blev en enorm skillnad. Och då är ju självledarskapet i praktiken på plats där. I ledarskapet.
Mm.
Mm. Så sen finns det ju lite flera hinder också.
Mm,
rädsla, berätta, för förändring till exempel.
Ja.
Det är ju en sak som jag tror att många känner igen sig i. De tycker att det som de inte vet någonting om är läskigt.
Mm.
Och förändring är ju någonting som man inte riktigt vet hur det ska landa.
Nej.
Det är en utmaning, en rädsla för okända. Och många gånger så drivs det av en rädsla för att misslyckas. Men tänk om det inte går.
Mm.
Och då kan man ju tänka, men tänk om det går då? Det är det där att förändring då kan hindra våra självledarskap.
Ja, jag tänker bara medvetenheten om att man kanske gör sig själv medveten om eller redan är medveten om att jag tycker att det är jobbigt med förändring och börja där. Mm. Hur kan jag stötta mig själv i det här då? Är det så att jag verkligen vill ha till stånd en förändring? Ja, men det vill jag verkligen. Okej, hur kan jag stötta mig själv? Hur långsamt kan jag göra den här förändringen? Hur små steg behöver jag ta för att känna att jag hänger med?
Hur äter man upp en elefant?
Ja, lite så. Mm. Men att man är medveten om att det här kommer att vara en utmaning och jag kommer behöva ta hänsyn till den.
Ja, och sen även fokusera på möjligheterna som den här förändringen skulle kunna innebära istället för de hemskheter som det skulle kunna innebära.
Mm.
Kan man ändra ordet förändring? Kan man döpa om det till förbättring till exempel?
Och utveckling.
Utveckling och sådär. Mm. Mm. Och sen är det ju brist på hur man använder tiden. Alltså tidsanvändningen. Hur använder du tiden för att nå dina mål?
Ja.
Gör du verkligen det som du behöver göra? Kan det vara så att du scrollar på Reels och Instagram istället för att göra det du behöver göra?
Ja.
Häromdagen gav jag som ett tips till en klient att använd 5-sekundersregeln om du inte kommer igång då. Kolla hur mycket du hinner göra på 5 sekunder. Vilket man ofta hinner ganska mycket på. Det vill säga, sätta igång en process.
Mm.
Hinner du ta fram dina skor på 5 sekunder? Utmana dig själv. Ja, man hann det. Okej, okay, bra. Vad hinner jag göra på nästa 5 sekunder då?
Det där är ett quirky med lite roligt verktyg måste jag säga.
Mm.
För 5 sekunder, man blir bara full i skratt. Bara, men jag hinner inte, alltså, ingenting kommer ju hända på 5 sekunder. Men du hinner starta en process på ett löjligt sätt. Oj, nu står ju skorna där.
Det är
där.
Ganska lång tid. En, två, tre, fyra, fem. Den tiden är ganska lång.
Du hinner slå telefonnumret till den här personen som du behöver ringa till.
Ja,
mm.
Du hinner ta det där beslutet. Du hinner skicka, trycka på den här knappen. Det, alltså det är så många saker.
Det är en Google-sökning.
Ja, verkligen.
Jättespännande faktiskt. Det var roligt.
Mm.
Det tar jag med mig.
Så medvetenhet kring de här delarna, liksom, där vi då kan identifiera utmaningar och tillämpa de strategier vi behöver för att kunna övervinna utmaningarna, och så kommer ju saker och ting börja ske.
Mm.
Då kommer ju det leda till någonting bättre, tänker jag.
Mm. Jag tänker att vi ska börja runda ihop nu, för vi har pratat om saker som vi brinner för, och då hamnar man lätt liksom i att man pratar väldigt mycket om det.
Verkligen.
Men rent krasst så, vi pratar om självledarskap.
Mm.
Vi har pratat om att grunden blir ju på något sätt att göra någon sorts här och nu-analys.
Ja.
Vem är jag? Vad vill jag? Vad behöver jag? Sen kommer det till att man behöver blicka framåt för att på något sätt visionera kring ett större mål.
Mm.
Och vad man vill i livet, det är ganska stort. Det kan handla om allt ifrån en arbetsmässig karriär, eller jag vill verkligen lära mig de här färdigheterna, eller jag vill uppleva det här, mina relationer ska vara präglade av det här, eller vad det nu kan vara, i stort och smått. Mm. På något sätt liksom, du behöver göra jobbet kring. Och det känns ju skönt också att få ner de här sakerna på något sätt.
Det är såklart.
Det är det här det handlar om.
Verkligen.
Och sen finns det, det handlar en del om struktur.
Ja.
Att målsätta och ta ut delmål och få någon sorts struktur och ordning på saker och ting.
Mm.
Vad ska jag säga ja till? Vad ska jag säga nej till? Vad ska jag inte lägga min energi på? Så man vet det också.
Mm.
Nu dök det där upp. Just det, det där behöver jag inte lägga någon energi på. För det är helt meningslöst.
Verkligen.
Och till exempel gå igång på alla tankar. Det är så här, men nu vet jag att det behöver jag inte göra.
Ja, och där har vi ju lite olika avsnitt som man kan titta på när det kommer till just målsättning. Till exempel avsnitt 54 som heter målbild.
Mm.
Då kan man ju lyssna på det avsnittet och några andra avsnitt som handlar om just målsättning och så. Mm.
Så vi har satt grunden, vi vet vad vi behöver sikta på, vi vet att vi behöver ta med oss motivation, inspiration, tydliga mål och syften.
Mm.
Vi behöver göra någon sorts reflektion för att bli medveten om, alltså självkännedom helt enkelt. Mm. Och även feedback och utvärdering längs vägen. Ibland när man är i ett nuläge, siktar på ett mål och börjar gå.
Mm.
Så behöver man då stanna upp och fråga sig själv. Hur går det nu då?
Mm.
Hur går det för mig?
Mm.
Gör jag det jag har förutsatt mig att göra? Lever jag så som jag vill leva? Har jag lite feedback att ge till mig själv? Och törs jag lyssna på feedbacken?
Mm.
Utvärdera. Mm. Checka av. Kolla om man är på väg någonstans.
Just det.
Och så det här ansvaret. Det är ju viktigt att fatta att det är jag som har ansvaret.
Mm.
Och konstigt nog så tycker jag att man som människa då och då fastnar i att... Jag minns när man hade gått i skolan länge.
Mm.
Och lärarna hade tagit allt ansvar. Och föräldrarna hade tagit allt ansvar. Och ens idrottsledare hade tagit allt ansvar. Man var så van med att någon annan tar ansvaret. Mm. Och min uppgift blir att göra det som folk säger eller har bestämt att jag ska göra. Och så plötsligt tog skolan slut.
Jag minns det också.
Och idrottssituationen tog slut. Och jag flyttade hemifrån.
Mm.
Och där satt jag och tänkte, jaha, vad ska jag nu då? Vem ska nu tala om för mig vad jag ska göra härnäst?
Mm.
Och så den här tomheten i att men det är ju ingen som gör något. Det är ingen som, det kommer ingen. Nu ska du gå på den här skolan, nu ska du göra det här jobbet, nu ska du träna de här träningssakerna.
Nej.
Och det tog nästan ett år att liksom fatta att aha, det är jag som måste börja agera.
Mm.
Jag måste gå in och söka. Vad finns det för utbildning? Vad finns det för jobb? Vad finns det för träningsställen? Vad finns det för människor?
Mm.
Och det var en underbar känsla.
Mm, vad coolt.
Att liksom fatta att nu är ansvaret mitt.
Mm.
Och det där behöver man ju påminna sig själv om då och då. Ibland så sitter man och väntar på att någon annan ska ta tag i ens saker. Man kanske till och med känner sig som ett litet offer ibland.
Så kan det vara.
Varför har jag så tråkigt på jobbet? Varför är jag i sån tråkig form?
Yeah.
Varför har jag så tråkiga människor runt omkring mig? Och där kommer ju självledarskapet in. Och den brutala insikten om att ansvaret är mitt.
Jag känner mig redan peppad av det här avsnittet.
Vad kul!
Ja.
Vad bra!
Ja.
Så har vi pratat lite om utmaningar och hinder.
Mm.
Och det är bland annat då att snacka ner sig själv.
Den är enkel.
Ja, det är dåligt ledarskap helt enkelt. Och så brist på självkännedom och brist på självkänsla och brist på självförtroende är ju hinder i självledarskapet som absolut inte betyder att det kommer gå dåligt. Det betyder bara att det här är hinder som jag behöver jobba med. Och när jag gör det så blir det bättre och då får jag ett bättre självledarskap Ja. Har vi något annat som vi vill tillföra i det här nu då?
Ja, men jag tänker, kan ge något boktips till exempel. Om man vill läsa vidare kring såna här saker.
Ja,
mm.
Berätta.
Jag tänker på en bok som vi har rekommenderat tidigare som heter Habits of a Happy Brain.
Mm.
Som är jättebra.
Den är så peppande.
Ja, men när man kommer till att liksom skapa nya vanor. Den skulle jag vilja rekommendera.
Mm.
Har du någon annan? Har du någon sån här på rak arm som du kommer att tänka på?
Det finns ju många klassiker. Mm. The Seven Habits of Highly Effective People. Det är ju en riktig klassiker som man kan läsa och ta till sig av och tillämpa det som man tycker är fiffigt. Den är ju väldigt konkret, väldigt peppande, väldigt motiverande bok av Stephen Covey är den.
Sen tycker jag att om man ska rekommendera någon podcast, tycker jag Holistic-podden. Alltså,
din egen podd alltså.
Fantastiska avsnitt.
Avslutningsvis, hur ser det ut i framtiden för det här med självledarskap? Kommer vi behöva det eller kommer AI att ta över som vi varken behöver tänka eller göra själva?
Jag tror att AI kommer spela en stor betydelse för våra liv in i framtiden och jag tror att självledarskapet kommer bli ännu viktigare och det har visat sig nu med det typ av hybridarbete eller distansarbete som har framkommit i arbetslivet så är självledarskapet av yttersta betydelse. Det är jätteviktigt att vi har koll på oss själva, vad vi gör, våra hinder, våra utmaningar, våra styrkor för att kunna göra det som krävs, inte bara på jobbet självklart, men i livet som sådant. Därför att vi ställs alltid mot utmaningar i livet och det kommer alltid finnas utmaningar och om vi har ett starkt och gediget självledarskap så kommer vi kunna hantera dem på ett mycket bättre sätt.
Yes, och man ser också då att framtidsspaningar talar för att självledarskapet blir viktigare och viktigare. Mm. Arbetsplatser förändras och ser inte ut som de gjorde förr i tiden utan det här egna ansvaret, självledarskapet blir så himla viktigt. I de här flexibla arbetsplatserna och även med distansarbete.
Ja.
Och med chefskap och ledningsstrukturer som också förändras. Så självledarskapet på arbetsplatsen blir mer och mer viktig.
Ja.
Press och stress stiger, man gör besparingar och man bantar på personal. Och det blir jätteviktigt att kunna leda sig själv och ta ansvar för sin hälsa, sitt mående, sin produktion och prestation.
Självklart.
På arbetsplatsen. Och sen om vi talar om det här hälsokapitalet så är det ju så här att där om något så är ju självledarskapet avgörande.
Mm.
Därför att samhället kommer vilja det bästa för dig, men resurser är begränsade. Och när man blir mer och mer insatt i vilka tuffa beslut samhället behöver ta för att få ut så mycket hälsa som möjligt, ja, då är det väldigt, väldigt många saker som väljs bort därför att man har inte råd.
Nej.
Så ett bra självledarskap, det måste jag ju säga, det är ju grunden och botten i allt.
Ja, det var en bra sammanfattning.
Mm.
Mm. Så om vi bara kikar på vad vi har pratat om i dagens avsnitt. Så från början sa vi att vi skulle prata om vad självledarskap är och vi definierar det och hittar liksom hur man skulle göra och vilka hinder och utmaningar som fanns. Och så tycker jag att vi har gjort det.
Ja, eftersom det här är ett ämne som vi verkligen brinner för och även har gjort ett tidigare avsnitt om som inte alls ser ut som det här avsnittet.
Ja, heter Boss.
Så kommer det här avsnittet att kännas som att det är ett samtal.
Mm.
Där är väldigt mycket fakta insprängt i samtalet. Så om jag skulle lyssna på det här skulle jag förmodligen ha penna och papper med mig för att skriva upp det som tilltalar mig, som blir nyckelord för mig.
Mm.
Men ja, jag tycker absolut att vi har pratat om självledarskap.
Mm. Så vilka delmål på vägen finns det för ett gott ledarskap, gott självledarskap?
Ja, det övergripande målet är ju på något sätt att vi vill ju alla leva ett liv där vi får må så gött som möjligt.
Mm.
Och det är väldigt personligt och privat. Men delmål definitivt det är ju att efter det här avsnittet sätta sig ner, ta fram papper och penna. Jag är en pappersperson men man kan ju lika gärna ta fram en dator eller en telefon.
Mm.
Men sätta sig ner och verkligen tänka efter.
Mm.
Till exempel kring sig själv.
Mm.
Vad är det jag har för önskemål? Vad är det jag har för gränser? Vad är det jag accepterar och inte accepterar? Mm. Vad är det jag vill uppleva för någonting? Mm. Mer av, mindre av. Det finns ju 1000 verktyg som man liksom kan ta till för att göra det här. Men helt enkelt, sitt ner och känn efter, tänk efter. Notera några nyckelord. Det behöver inte vara så himla avancerat.
Nej.
Och sen behöver man ju fundera på nästa steg då. Vad är målet? Vart är jag vill till? Mm. På det stora hela. Och sen kommer nästa steg. Vad behöver hända?
Mm.
Om det här ska bli verklighet. Till exempel om jag vill uppleva mer glädje och skratt i min nära familj.
Mm.
Vad behöver hända då? Hur behöver jag bete mig när jag öppnar dörren och kliver in? Vad behöver vi välja att läsa, titta på, göra? Ska vi spela roliga spel tillsammans eller ska vi lyssna på en djup P1-dokumentär? Till exempel. Så att man liksom tar lite beslut kring det här.
Mm.
Och även blir medveten om vilka hinder har jag.
Mm.
Har jag ett jädra risigt självsnack, ja men då kanske jag ska börja där.
Mm. Smart.
Ja, och sen så sätta igång blir väl det viktigaste av allt. Att inte tänka, det här ska jag göra någon gång sen, imorgon eller om några dagar, utan börja nu. Jag tyckte din 5-sekunders regel var fantastiskt bra.
Mm-hmm. Vad roligt.
Eller regel och regel, 5-sekunders start.
5-sekunders start.
Jag ska börja nu med att göra någonting i 5 sekunder. Jag lovar att bollen kommer rulla om man börjar med 5 sekunder.
Mm.
Sen finns ju de här Pomodoro-metoderna med mera.
Mm.
Och det är helt enkelt att man ställer en klocka. Jag tror Pomodoro är väl 25-5.
Ja, men man gör en tidsram i alla fall.
Det här fungerar otroligt bra för mig.
Mm.
Man sätter klockan. Nu ska jag lägga bort alla distraktioner och sätta mig ner och göra det här i 25 minuter. Och sen ringer klockan och då ska jag ta en 5 minuters paus och sen ska jag på det igen, eventuellt.
Det var ju det som jag sa om det här med i föregående avsnitt om att när jag har ätit så ställer jag en klocka på 20 minuter innan jag ska äta en portion till exempel.
Mm. Hur har det gått med det?
Men det har gått bra. Du tittar på mig som att du inte har gjort det.
Ja.
Ja.
Anyway.
Ja. Ja.
Men det var roligt att prata om självledarskap.
Det var verkligen roligt att prata om självledarskap. Nu... Jag tycker det känns jättepeppande.
Ja, vad kul. Jag känner också det faktiskt. Ja. Jag tycker att jag känner mig peppad. Jag känner mig peppad att vilja faktiskt sätta mig ner och göra några anteckningar.
Mm.
Rita lite pilar och sätta upp några utmaningar för mig själv. Det är kul.
Mm.
Bra.
Så då säger vi så väl.
Och så ses vi om en vecka. Ja.
Hej då!
Hej då!
Och vill ni veta mer om oss så kan ni följa oss på sociala medier. Ni kan följa oss på LinkedIn, på Form Holistic Leadership eller på våra varsina privata profiler. Anna Persdotter Tramontana och Nicola Tramontana. Ni kan också följa oss på Instagram @formholistic. Superenkelt. Vill ni mejla oss så mejla oss på contact@formholistic.com. Ni kan också titta in på vår hemsida www.formholistic.com.